Hej och välkomna till ett speciellt avsnitt. Det här är ett bonusavsnitt. Jag har en väldigt speciell gäst. Han heter Magister Nordström. Jag har ju kommit på här att jag vet inte vad Magister Nordström heter i förnamn. Så välkommen Magister Nordström. Vad heter du i förnamn?
Tack så mycket. Nej, det är ju många som undrar det. Det är ingenting som jag liksom pratar om. Men jag heter faktiskt Rickard också. Jag har ju ett vanligt namn.
Hej Rickard.
Hej.
Hur skulle du presentera dig själv?
Jag är en 40 plus pappa med 4 barn, jag är gift. Idag jobbar jag som lärare, har gjort det i 16 år. Jag sysslar med sociala medier, försöker förmedla, inspirera, lyfta viktiga frågor i livet. Allt som handlar om skolan, allt som handlar om föräldraskap. På något sätt försöker vilja fånga upp så många människor som möjligt och ja, sprida så mycket positivitet som möjligt också.
Och det känns ju som att det har du lyckats väldigt bra med.
Tack så mycket. Ja, det känns ju, jag får ju fin respons på det jag gör från alla håll och kanter. Så att det känns som att jag är på rätt spår i alla, och gör rätt saker liksom.
Det tycker jag verkligen. Och ni som inte följer Magister Nordström idag kan ju göra det på Instagram. Och då heter du ju faktiskt Magister Nordström.
Exakt.
Ja, Nordström va, utan ö.
Exakt, på alla mina sociala medier är det så.
För att du fick väl din, vad jag har förstått, din ADHD-diagnos ganska nyligen?
Ja, den är väl snart lite mer än ett år sedan. Och då blev det liksom svart på vitt att jag hade det. Och att jag har ADHD. Men det har ju varit många av mina vänner och min familj har ju liksom hela tiden sagt att jag har det. Mm. Men jag egentligen i väldigt stort sett hela mitt liv förnekat det.
Och vad var det som fick dig då att liksom ta steget och söka en utredning?
Ja, men det är ju egentligen en lång historia, eller som jag ska försöka göra så kort som möjligt, att jag har alltid känt att på något sätt att det har varit så himla mycket misslyckande i mitt liv och missförstånd, och där folk liksom har inte riktigt trott på att jag inte har gjort saker och ting medvetet. Det har ju hela tiden varit när man har varit liten att man har varit lat och man har inte ansträngt sig och så vidare. Och jag är glömsk och jag är det ena och det andra. Mm. Sen var det att vi gjorde en utredning på vår son för några år sedan. Och då var det rätt så tydligt, för när vi sitter och när sonen får sin diagnos eller intervjun inför det själva, så sitter jag i det här mötet med min fru och barn och känner att är det mig de pratar om? Och då var det liksom verkligen så här att, men herregud, är det så att jag har ADHD? Eller jag känner att jag måste liksom, för något sätt vill jag ha någon typ av bekräftelse och kunna gå vidare i livet också.
Hur kändes det för dig när du fick diagnosen?
Ja, det var ju det var två känslor. För det första så blev jag ju väldigt glad att veta att det var så att jag har ADHD. För att då var ju liksom, det var liksom svart på vitt. Det var ju, detta är beviset varför det har blivit så många missförstånd och allting som kraschar i mitt liv som inte har funkat. Samtidigt blev jag väldigt ledsen över att jag har varit med i så otroligt många situationer i mitt liv från jag var liten, från när jag var ett barn, där jag har blivit missförstådd så otroligt mycket. Så att det rev upp så sjukt många gamla minnen liksom. Och det var ju jobbet.
Så samtidigt som det var en lättnad så blev det en slags sorg?
Ja, precis. Det var en blandning. Det är svårt att förklara liksom.
Mm.
Så att både lättnad men väldigt sorgligt. För att jag önskar att på något sätt att den förståelsen som kanske nu folk runt omkring mig har och fick i och med att jag har berättat hur det känns för mig och vad mina svårigheter är. Hade jag vetat detta tidigare så kanske jag hade kunnat få stöd, hittat andra strategier eller hjälp av andra människor, men framförallt förståelse. Som jag inte fick när jag var yngre. Mm. Så att
upplever du att du lärde känna dig själv mer via utredningen och kan liksom sätta fingret på hur du fungerar på ett annat sätt efter utredningen?
Ja, absolut. Det är ju såklart. Jag efter utredningen så har jag egentligen bara känt att jag har blivit en... Jag mår mycket, mycket bättre i mitt liv. Jag kan förstå mig själv. Jag försöker hitta strategier för att inte göra de här misslyckanden. Alltså jag har försökt hjälpmedel helt enkelt på olika sätt och vis. Liksom. Samtidigt så har jag då en förstående fru som hjälper till i det vardagliga livet att stötta, men även påminna vissa saker, och även mina barn, så att de liksom på något sätt kan hjälpa till, att de vet om att det inte är lönt om de säger så här: kan du skicka ett sms nu till de här nu direkt, så säger jag, men jag kan inte göra det nu ute med hunden.
Ja.
Jag gör det när jag kommer hem, och det är helt omöjligt, för jag glömmer att skicka det smset när jag kommer hem.
Så de vet det.
Det de måste lära sig, det är att jag måste påminna pappa när han kommer hem. Jag har ju känt mig som en misslyckad pappa. Liksom. Det har jag ju känt mig. Jag blev pappa för 28 år sedan. Och jag liksom, jag vet inte hur många gånger jag känt mig som en helt värdelös, misslyckad pappa. Egentligen genom hela livet som pappa. Och det, den känslan har ju varit fruktansvärd. För varje gång misslyckandet har varit så har jag känt så här: hur lyckades jag? Hur lyckades jag glömma detta? Hur lyckades jag missa detta? Jag gjorde inte med flit. Vad är det för fel på mig? Alltså, det har varit, och det har ju tagit sjukt hårt på mig. Att omgivningen tror att man egentligen är oengagerad som pappa. Ja. Eller att man liksom har för många bollar i luften. Att man är disträ. Alltså... Men det handlar om, det kvittar hur mycket jag har ansträngt mig, så har jag glömt vissa saker. Det funkar inte.
Och du kan glömma den på en sekund.
Så det, jag kan glömma en sak om jag går från köket, jag tar tvätten och ska gå och lämna tvätten i alla barnens rum. Mm. Så kan jag liksom, när jag har lämnat ena barnens kläder så ser jag en annan grej på vägen tillbaka till tvättstugan. Och så stannar jag där och sen helt plötsligt sitter jag i soffan på kvällen och så kan min fru säga, varför tog du inte bort tvätten?
Ja.
Jag har glömt resten av tvätten för att jag kom på någonting annat på vägen.
Mm. Men idag vet hon varför.
Nu vet hon varför. Så nu kan hon alltså påminna mig helt enkelt. Alltså, på ett bättre sätt, istället för att kanske bli arg för att jag har missat det. Liksom.
Så den gav både dig och din fru en förståelse för vem du är.
Så är det. Samtidigt så kan ju inte min fru säger ju, Mimmi då, min fru säger ju att du kan inte skylla på din ADHD hela tiden.
Nej, nej.
Så du kan inte bara ha det som en ursäkt, utan på något sätt måste du kunna leva med den. Du måste kunna hitta strategier. Jag kan inte hjälpa dig resten av livet att vara någon typ av hjälpande hand alltid, utan på något sätt så måste du stå på egna ben. Men jag kan stötta. Jag har bättre förståelse, men där vi kan tillsammans på något sätt kan hitta en väg framåt. Liksom.
Mm. Jag tänker som att när du försöker, man ger allt man kan, och om det ändå inte går, då har du försökt. Och där har du ADHD som en förklaring, inte som en ursäkt.
Ja, precis. Och så är det ju.
Mm. Det är tufft alltså, men har er relation, har den blivit bättre då efter du fick?
Ja, men det tycker jag. Jag tycker faktiskt att vi har fått en bättre relation i sig, för att det har varit så otroligt mycket missförstånd genom åren, och samtidigt så jag tänker så här, hur har min fru stått ut med mig i 20 år liksom? Vi har varit tillsammans i 20 år, varit gifta i 15 år, och jag sa bara, det är ju helt fantastiskt att hon har orkat, för att jag är nog inte lätt att leva med. Och det är jag väl medveten om, och jag gör mitt bästa, men jag har brister, och bristerna finns där.
Mm.
Jag försöker leva med, men jag försöker komplettera det, och försöker liksom, ja, försöker mina styrkor för att leva upp till, att jag har ju andra styrkor som också skulle kunna göra att mina svagheter inte ska märkas så mycket, om man nu säger så. Folk som inte förstår detta, som inte har ADHD eller som inte liksom har kunskapen om det, de tänker liksom, hur kan man missa det, och hur kan man lyckas man inte med det, och vad är liksom, hur svårt kan det vara? Men varje gång man gör de här felen, eller man säger de här misslyckanden, så byggs det upp att man bara, hur kunde jag glömma detta? Hur kunde jag missa detta? Samtidigt så skapas det ju en typ av ångest som bara liksom trycker på hjärtat i bröstet på en, att vad är det för fel på mig? Hur fasen kan jag glömma de här grejerna? Hur kan jag misslyckas? Och då skapar man ju, för mig, jag har ju fått liksom panikångestattacker på grund av att jag har inte lyckats, utan jag har missat så jäkla många saker.
Känt att du har svikit dina nära?
Ja, jag har ju svikit min fru och mina barn och mina föräldrar liksom gång på gång. Det är ju, och känna sig som en svikare skapar ju liksom bara en värdelöshet liksom.
Din barndom och din uppväxt och din skolgång, hur var den perioden för dig?
Alltså, den var ju, jag tyckte om skolan, jag hade ju jättemycket kompisar, jag var supersocial från början och hade inte svårt för att lära mig och lära känna nya vänner och sådär. Jag älskade att spela fotboll, var ute på rasterna, var det bästa som fanns. Jag hade lätt för att lära mig läsa, lätt för att räkna, så jag är väldigt lätt för skolan. Det visade sig också i utredningen att jag hade en hög begåvning. Och det är därför också som jag har klarat mig genom livet med olika struktur eller strategier. I och med att jag har haft, eller har ändå, man sa den här begåvningen, man sa så. Så den här liksom, jag vill egentligen bara, jag glidit genom skolan på någon vänster. Jag behövde inte anstränga mig för att lära mig läsa, jag behövde inte anstränga mig för att så. Men jag hade väldigt svårt att sitta stilla i klassrummet. Mm. Och då var det ju liksom min lärare på lågstadiet kunde ju liksom, hon förstod ju rätt så snabbt att här har vi en kille som har svårt att sitta stilla, honom måste jag stimulera. Så hon, här har du ett mattepapper, gör det klart. När det är klart, spring ut på skolgården runt sandgropen, kom tillbaka igen. Och så fick jag komma in och så fick jag ett nytt mattepapper och så sa jag, vad ska jag göra nu?
Vet du, det här är otroligt imponerande att höra. För att det var ju länge sedan du var barn, håller jag på att säga. Ja. Och att den här läraren du hade, det med den förståelsen hon verkar haft för dig, känns det ju som många saknar idag.
Alltså det är precis, och det är, då, vi pratade ju egentligen inte om ADHD på den tiden, utan det var liksom på 80-talet, då pratade man mer koncentrationssvårigheter.
Dampbarn,
precis. Mm. Och det, ja, hon hade nog den förståelsen. Hon var en kvinna som var väldigt strikt. Det var tydlighet, det var struktur. Hon ramade in det som en box liksom i vårt klassrum. Så här ska det vara, så här ska vi gå framåt. Och det tror jag, det var väldigt viktigt för mig att det var så. Jag visste vad som gällde. Så här gör vi här inne, så här, detta måste jag följa. Men samtidigt som du säger att hon hade en känsla av att okej, här har vi Rickard, han är sprallig, han är snackig, han måste ut, rör på sig, kom tillbaka igen. Och sen hade jag liksom, rasterna var livsviktiga för mig liksom, det visste hon också om. Så att då kom man in och sen hade man ju ny energi, fast den hade ju gått ner liksom. Jag har ju fått många frågor. Så här, liksom, hur lyckades du gå igenom skolan liksom, och hur lyckades du läsa på högskolan, gymnasie, högskola? Och då, ja, fråga mig inte. Jag hoppas, liksom, nu vet jag inte hur många barn som lyssnar på den här podden och jag är lärare. Jag vet, det finns ju många saker i livet som jag skulle kunna egentligen vara superärlig och blotta mig hur jag fungerade i skolan, liksom, läxor. Jag kunde inte läsa en läxa. Alltså jag orkar inte, det gick inte. Det var det värsta som fanns. Så att, och det, och, ja, mina elever vet ju om att jag har ADHD, så det är ju inga konstigheter.
Nej. Men jag tänker att då klarade du skolan för att du behövde bara skanna av en gång och sen var det klart. Då kunde du det.
Ja, men alltså precis. Jag hängde med på lektionerna och jag lyssnade på lärarna väldigt rent verbalt, så tog jag in så extremt mycket av människor som pratade.
Mm.
Och sen så kom jag till skolan och så kunde jag det på proven och sen gick jag igenom grundskolan med godkända betyg.
Mm.
Utan egentligen att behöva anstränga mig. Alltså, förstår man rätt när jag sa anstränga mig?
Jag
hade
lätt
för att lära mig. Jag ansträngde mig för att lära mig det såklart. Men jag behövde inte sitta hemma och plugga massa läxor och prov. För det lyckades jag inte med. Mina föräldrar fick aldrig mig att göra det för att jag orkar inte.
Upplevde du att dina föräldrar stöttade dig?
Mina föräldrar har alltid stöttat mig. De har varit de liksom största stöttepelarna i livet. De som har förstått mig liksom från början. Men i serien skolarbete så jag hade min fotboll. Fotbollen var räddningen för mig. Jag hängde inte med en massa kompisar ute på sena kvällar. Ute på stan när jag var tonåring. Inte upp, ens upp när jag var 17-18 år. Utan då spelade jag fotboll. Det var min räddning. Jag brukar säga att det är min räddning. För att jag vet inte vilka misstag jag hade tagit. Eller vad jag hade gjort för snedsteg. Om jag inte hade haft fotbollen som en grund i min disciplin, kan man säga.
Den höll dig liksom från skiten, om man säger så, att du skulle börja hitta på en massa skit.
Ja, men jag ville bli fotbollsproffs. Jag tränade, jag var seriös, det var den enda liksom. Och lite som utredningen visar också, att jag har väldigt lätt för att få ett hyperintresse. Och när jag får det här hyperintresset så går jag all in. Det finns ingenting runt omkring mig som kan stoppa mig. Och det har ju följt med mig resten av livet. Allt jag gör, det är ju ingen. Får jag ett intresse så är det all in liksom. Jag spelade fotboll till jag var 28 år. Men det var ju, fick jag sluta på grund av att jag blev skadad. Knäskadad och sådär. Men då kom det en ny fas i livet. Och det var precis samma veva som jag träffade min fru. Och precis när jag var 28 år så skadade jag knät. Precis samma år där nästan, då träffade jag henne. Och då, eller jag la av med fotbollen då. Och då kom nästa liksom hyperintresse som egentligen har
frågan.
Då kom kärleken som egentligen då var det hon som har liksom visat vägen för mig, kan man säga. När jag var 21 år så blev jag pappa. Det är ju då inte min blivande eller min nuvarande fru, utan i tidigare förhållande. Så jag har en dotter sedan tidigare som har fått barn, så att jag är ju då morfar också.
Åh, vad häftigt.
Ja, det var kul. Kul känsla att vara morfar innan man är 50.
Ja.
Det sa jag ska bli morfar innan jag blir 50.
Världens yngsta morfar.
Ja, precis.
Ja, det känns inte det mysigt att kunna kalla sig morfar?
Jo, det känns ju väldigt gammalt, men det känns otroligt mysigt. Men just att kunna ha ett litet liten bebis lite då och då när man känner för det, sen så kan man lämna över till mamma och pappa igen och så. Har man fått liksom, de brukar säga det är livets efterrätt liksom.
Ja, hur gamla är dina andra barn? Eller hur gamla är alla dina barn?
Mina barn är 28, 18, 16, 8.
Men när pluggade du till lärare?
Jag pluggade till lärare där i samma veva. När jag träffade min fru så var det att det var då jag började intressera mig för att byta liksom bransch. Om man nu säger så här. Jag har jobbat som säljare i många år då. Och har betrivs med det, men egentligen har jag ändå hade jag ändå en känsla av att jag inte var på rätt plats. Och då var det att jag träffade, eller min mamma, min moster, min mammas syster, hon var lärare. Hon sa jättemånga gånger: Rickard, du borde bli lärare. Och jag bara: nej, jag vill inte bli lärare. Sen när sa hon det en gång, så bara ställde jag mig ut frågan: varför tycker du att jag ska bli lärare? Och då var det bara att, ja men Rickard, alltså, du vet vad, barnen lyssnar på dig. Du kan få dem att bara lyssna och du kan få dem att gå framåt bara på grund av att du är du. Och jag bara, va? Jag bara, är det så enkelt?
Nej, inte för alla, men för dig.
Nej, för precis. Ämnat för det. Precis. Och sen har jag också liksom jobbat med ungdomar, även när jag var säljare så jobbade jag med ungdomar i fotbollen, inom fotbollen och ungdomslag och sådär. Så jag älskar att jobba med barn, för det är liksom, det är ändå vår framtid, och de är så livliga och det finns så mycket energi, och jag känner igen så himla många barn i mig själv, så att det är liksom bara så himla kul att vara lärare och gå till jobbet varje dag liksom. Det är ingen dag som är den andra lik liksom.
Hur anpassar du dina lektioner utefter barnens olika behov? För jag tänker att det är väldigt intressant.
Ja, men det är det ju, och jag Och det är mycket så snack i skolan, liksom skolans värld om man ska inte anpassa och det är svårt att anpassa och det är mycket negativitet och man har inte tid till anpassningar och man har inte tid till det och så vidare. Det skulle man kunna bara det skulle man kunna ha ett helt poddavsnitt om, bara negativiteten kring NPF i skolan, om man säger så.
Du upplever att man gör det svårare än vad det är, eller?
Man gör det svårare än vad det är. Och det, då tänker jag liksom att eftersom jag tror, jag är helt övertygad om, så här, barn med NPF, alltså barn med ADHD, de behöver tydlig struktur, man behöver riktlinjer och väldigt korta kommando kan man säga, eller instruktioner för att ta sig framåt. Och om jag då tänker att om barn med ADHD behöver den tydligheten, vad är det som säger då att inte resten av alla barn också behöver den tydligheten? Mm. Så istället för att börja individanpassa så kan vi gruppanpassa istället. Jag till exempel har jag har tydliga ramar hur jag vill ha det i mitt klassrum. Nummer ett, mina lektioner börjar utanför klassrummet. Mm. Vid varje lektion så står eleverna utanför. Jag har satt en tepbit i golvet och där börjar ledet och sen fyller man på. Då står man i ledet och när jag öppnar dörren, då vet alla, eller då kommer man in i ledet när jag öppnar dörren kan man säga. Ibland är de inte alltid på plats, men då öppnar jag dörren och så kommer de. Och sen när de står där och jag har bänk, för det har jag också fått frågan, hur gör de med de som inte kan stå i ett led och de som inte kan sitta eller de som inte kan vara stilla? Då är det en bänk. Så man kan sitta lite åt sidan om man vill och sen när man går in så går man in tillsammans. Det är inga konstigheter. Jag har jobbat med barn med ADHD, jag har ADD, jag har med Asperger och autism. Det är inga konstigheter. Folk bara, hur kan du få dem att stå åt led? Det är inga problem. Om jag jobbar med den här strukturen så kommer de kunna göra det. Då går man in i klassrummet och sen så börjar vi alltid med att vi står bakom stolarna. Alla står upp. Och så säger jag, god morgon allihopa. Då säger alla tillbaka, god morgon. Mm. Är det efter rasten? God middag allihopa. God middag. Sen sitter man sig ner. Vi börjar alltid så. Jag har inte haft ett enda barn som har en diagnos som inte har klarat av detta.
Nej.
Tydligt. Det var svårt kanske för en del i början. Och sen så helt plötsligt efter någon vecka, några dagar, några veckor, då sitter de.
Mm.
Sen när man kommer in i klassrummet så är det oerhört viktigt med placering för de barnen som har de här behoven. Som har då att man behöver lite stöttning och riktlinjer. Men även vägledning. Så då man har ADHD. Var ska man sitta i klassrummet? Ska man se alla? Ska man sitta nära läraren? Det är ju helt individuellt. Och då kan, om du då har en lärare som inte har förståelse för detta till exempel. Som då kanske inte riktigt har utbildningen inom NPF. Som inte har förståelsen eller som inte vill förstå det. Mm. Då har de kanske sagt så här att nej, du ska sitta längst fram. För jag ska ha koll på dig så du inte snackar.
Mm.
Jag har ju aldrig kunnat sitta i ett klassrum. Jag har alltid suttit längst bak. Jag vill aldrig ha någon bakom mig. Det hänger med när jag går in på en föreläsning som vuxen. Jag vill alltid sitta längst bak. Föräldramöte. Jag kommer hellre 10 minuter, 15 minuter för tidigt för att kunna få sitta längst bak.
Mm.
Biograf, allting. Det går inte. Det skapar en sån inre stress på mig. Och då tänker jag alla de barnen som också har det. Vi måste hjälpa till att anpassa det. En viktig grej i min undervisning det är också att förutom att jag, det här är riktigt viktigt tycker jag, förutom att jag som lärare ska skapa en förståelse för barn med diagnoser med ADHD då vi tar, så är det oerhört viktigt för mig att hela gruppen har en förståelse för att barn har diagnoser.
Mm.
Så jag alltid när jag har elever som har ADHD eller dyslexi eller vad det nu är, så vill jag gärna, då gör jag en minilektion om just vad ADHD är för någonting. Vad är ADHD? Vad påverkar det? Vad är det för svagheter? Vad kan man ha för styrkor? Är det någon kända personer som har det? Och så vidare och så vidare. Så lyfter jag det. Innan jag har den lektionen så har jag alltid frågat de barnen som har ADHD, vill ni när jag har haft min lektion också berätta att ni har ADHD och berätta hur det känns för er? Är inte ett enda barn som har sagt nej, utan alla som jag har frågat under mina år har sagt jättegärna, jag vill. Så då har jag haft den och så kanske helt plötsligt har jag sagt så, ja, Nu hittar jag bara på ett namn. Pelle, du har ju ADHD. Hur känns det för dig? Då kan man höra klassen. Va? Har du ADHD, Pelle?
Ja.
Bara, ja. Och så berättar man, och så hjälper jag till och liksom ställer frågor med om hur är det att sitta, var kan man sitta i klassrummet, vad blir du störd av, ja, och så vidare. Så helt plötsligt har man en grupp som börjar förstå varandra. Så den här strukturen, där behöver vi inte bara lära allting. Helt plötsligt så har man kompisar som i klassen som förstår och kan hjälpa till.
Det är fantastiskt.
Ja, tack. Det är liksom så jag jobbar. Och det är liksom, jag tror det är så man måste jobba. För att en elev som har suttit sitt stilla, som pratar rakt ut, som kan mer eller mindre förstöra en lektion på grund av att den kan ju inte hjälpa det. Men om inte alla andra vet om att personen inte kan hjälpa det, då kommer de ju tänka, vad fasen är det? Vad är för fel på honom? Eller, och så går man hem till sina föräldrar och jävla Pelle bara förstör hela tiden. Mm. Och läraren gör ingenting.
Alltså, men alltså via det här, då gör ju du så otroligt mycket för alla. Du tar ju bort allt det här att de känner sig misslyckade eller att annorlunda. Du vet den känslan man själv hade, odiagnostiserad. Den kommer de ju inte behöva uppleva på samma sätt. Och även känna sig välkomna och de andra får direkt den förståelsen som vi försöker skapa idag.
Precis, så är det. Sen är det ju så, och det är ju många när vi har diskuterat och när jag pratar om min diagnos, och för de är väldigt nyfikna, mina elever. Mm. Då kan det mycket väl vara att man kan ställa en fråga. Så här, Rickard, tror du att jag har ADHD?
Mm.
Alltså,
vad svarar du då?
Nej, då, jag har bara sagt så. Nej, det tror jag faktiskt inte.
Och om du tror det då?
Då brukar jag säga så här. Det kanske inte visar sig just nu att man har det. För ibland kan man ha lite svårt att sitta stilla. Så där. Men det kan komma situationer där du kommer sättas på prov och det kommer att kännas jättesvårt. Om jag ser de situationerna att du inte klarar av det, då måste jag ju ta och prata med dig och även prata med dina föräldrar. För dina föräldrar kanske säger samma sak hemma. Det vet man inte.
Nej.
Så att, mm.
Det känns som att du har svar på allt. Jag skulle bara önska att du bara utbildade alla lärare.
Ja, det hade ju varit, min dröm är ju egentligen, eller dröm och dröm nu när jag känner att jag har liksom är där jag är, och att bara få åka runt land och rike och bara föreläsa om detta till lärare, skola, liksom, hur kan vi jobba med det här? Se inte det som ett problem eller ett bekymmer att vi har barn med. Ja, och det är lite det som egentligen...
Är det dags för det då?
Jo, absolut. Jag vill ju ut och nu ska jag ju föreläsa nu i veckan. Vet jag faktiskt inte när detta senaste avsnittet, men jag ska ju till Halmstad lärarutbildning och föreläsa. Och där är det ju hur jag jobbar som lärare, men där är ju en viss del av den föreläsningen är ju om NPF. Hur jobbar vi med de barn?
Mm.
Visst är det skrämmande liksom, man går på en lärarutbildning och så blir man inte utbildad om NPF. Alltså man vet inte, man har ingen, så när man kommer ut som lärare, man är färdig liksom kandidat, man är färdig lärare, så har man ingen utbildning.
Nej, och det jag känner också så här, att det du också kan bidra med, det är ju stor skillnad att bli utbildad i NPF av någon som har ADHD och någon som inte har ADHD.
Så är det ju. Det är liksom, om man skulle ha en kurs på lärarutbildningen så kan ju inte liksom... Ja, det är klart man kan ha en duktig lärare, men den vet ju egentligen inte hur verkligheten är. Jag vet ju, mitt huvud är ju som en popcornmaskin.
Mm.
Så jag, när du och jag sitter och pratar här, samtidigt kan jag titta ut genom fönstret och tänka att jag kanske måste rengöra grillen.
Mm.
Och under tiden så tänker jag undra vem som går ut med hunden samtidigt.
Ja.
Alltså, du vet... Och det är ju ingen som förstår det, men om inte man har det.
Nej. Nej, alltså det går ju inte att förstå om man inte har det. Det förstår man ju själv också. Men det måste ju bara snöa in förfrågningar att du ska komma till skolorna.
Så, ja, men jag tror så här, Jag vet inte, jag har bara en känsla av att det är så pass. Det är lite känsligt. Alltså, jag vet inte. Men nu tänker jag väldigt högt, liksom.
Jag gör
Jag
det.
tänker högt att jag tror så mycket prestige i skolans värld. Tyvärr, det är så mycket prestige. Det är ingen. Om vi säger så här. Jag har jobbat som lärare 16 år. Jag har jobbat på mellanstadiet. Under mina 16 år på mellanstadiet så har jag jobbat med många barn med ADHD. Sen kommer de upp på högstadiet och så är det många av de barnen som kraschar. För att då jobbar man inte med strukturen, man jobbar inte med tydligheten och så vidare. Man släpper liksom, nu ska ni klara er på egen hand, liksom. Nu ska du klara av det här, du har eget ansvar.
Jag
Och så
förstår.
misslyckas då många av de här eleverna och så börjar de prata och så stör de på lektionerna och så vidare. Det är inte en enda lärare under mina 16 år från högstadiet som har gått ner till mig och frågat, du Rickard, du vet den här eleven som nu, han har ju ADHD, hon eller han har ADHD. Hur lyckades du? Alltså inte en enda fråga, jag har inte fått en enda gång frågat, hur gjorde du?
Det är ju fruktansvärt illa alltså.
Alltså, och det då menar jag att det är prestige. Att
Ja, det är det.
man vill helt enkelt inte, man är rädd för att känna, jag är inte rädd. Jag kan gå ner till lågstadiet och fråga, hur gjorde ni?
Ja, för då får ju du liksom en grund till hur du ska arbeta.
Jag får en grund, men sen är jag kanske en annan typ av ledare, jag har en annan
Ja.
personlighet, men jag kan ju få lite nycklar till att låsa upp det. Det är det handlar om. Därför tror jag det är för mycket prestige. Så att komma ut från skola och berätta om NPF och berätta hur man ska tänka kring det hela. Jag tror många hade bara, varför kommer han och berättar det? Alltså förstår du
Ja,
vad
jag
jag tänker?
fattar.
Tyvärr, tyvärr, tyvärr.
Vad fick du för bemötande av dina kollegor när du berättade om din diagnos? Och liksom hur ser de på sättet du arbetar? Och är det någon som ser att det funkar och tar efter och ber dig om tips? Eller är
Alltså,
det något du vill dela med dig av?
ja, men egentligen så, jag har väl egentligen fått mer respons. Jag jobbar väldigt nära med min kollega Nina, varav vi har, alltså, hon är fantastisk att fylla upp mina svagheter. Den fyller hon upp med sina styrkor och mina styrkor, de fyller upp hennes svagheter. Så vi hjälps åt liksom, så vi har en sån sjuk förståelse.
Vad
Och
fint.
hon sa ju direkt liksom, men Rickard, ja, det har jag vetat hela tiden när jag har jobbat med det här ett år, ADHD. Alltså så är det. Så hon har liksom, hon har också väldigt bra med erfarenhet om ADHD, va. Så vi har liksom löst det så. Sen har det ju, klart att det har varit positivt. Det är ju ingen sån som har kommit fram och sagt, åh, ja men vad bra att du är öppen med det. Det har ingen på min arbetsplats gjort. Men på sociala medier har jag så många lärare som hört av sig som säger så här, jag har ADHD, men jag vet inte om jag vågar berätta det för mina kollegor. Jag vet inte om jag vågar berätta det för mina elever. Då har jag skrivit, gör det.
Ja.
Berätta för era elever. Du kommer skapa en helt annan förståelse. De kommer älska det när du berättar om knasigheter som du har fått vara med, alltså erfarenheter liksom som händer.
Det är väl det som skapar respekt om något, att man visar att man är
Människa.
att man är människa och
Man är människa och medmänniska. Alltså man är mänsklig helt enkelt. Ingen robot. Alltså, så ja, och sen är det många som också har frågat, att jättemånga som har hört av sig liksom att jag vill göra, jag tror jag, allt det du skriver, jag känner igen mig, jag borde, tycker du jag ska göra en diagnos, alltså gör det. Om du känner som du känner, att du har så många misslyckanden och det är de här motgångarna och du tycker att du känner igen det jag säger. Försök att göra en utredning och se, så får du svart på vitt i alla fall. Så, har du inte det, då kan du gå vidare, men har du det, går du vidare på ett annat sätt.
Vad är dina bästa tips till lärare för att bemöta NPF?
Ja, men alltså, det finns ju, den första är nummer ett. Den är ju liksom nummer ett. Bygg relationer. Alltså, bara ta reda så mycket som möjligt om eleverna. Det gör man ju liksom oavsett, det gör man ju hela gruppen. Ju mer jag vet om alla mina elever, desto lättare det är för mig att nå dem. Men om man har ett barn med NPF så måste jag jag måste jobba med relationen och jag måste jobba med tilliten, respekten gentemot varandra. Alltså det är det handlar om. Jag måste förstå barnet bakom ansiktet. Hur fungerar denna personen? Om jag inte lär känna denna personen så kommer jag aldrig kunna nå den.
Vad har du för strategier för att göra det?
Alltså för mig handlar det egentligen bara om att prata. Alltså bygga relationer gör du på två ställen. Det är på raster och i matsalen. Du kan inte bygga kanske relationer i klassrummet för dem ska du undervisa. Men om du börjar där, att vara ute på så många raster du kan och försök att scanna av hela klassen, gör man ju såklart. Men sen när man är ute, till exempel, då kan man ju hålla sig väldigt mycket bland de barnen och prata om intressen. Vad gillar du? Varför gör du det? Alltså, hela tiden försöka få upp en förståelse för barn. Visar jag ett intresse för ett barn? Jag visar intresse för deras intressen. Då kommer de också känna en tillit att jag är intresserad av vad de sysslar med. Det blir mycket lättare att sen, skulle det ske en grej, någonting i klassrummet, så vet vi om. För att jag får alltid samma fråga när jag får en ny klass. Rickard, om vi inte sköter oss, kommer du bli arg på oss? Så jag sa, nej, jag kommer inte bli arg på er. För vi ska bygga upp en som en familj. Vi ska bygga upp en sån fantastisk fin grupp. Vi ska vara så starka, så ha roligt tillsammans. Så om ni inte gör som jag säger eller bryter mot de reglerna som är uppsatta av skolan eller inte sköter er, så kommer jag bara bli besviken. Jag kommer bli ledsen. Och det tror jag, att om man jobbar med den tilliten och känslan och den respekten, att jag blir ledsen, jag kommer inte bli arg, jag höjer inte rösten, jag blir inte arg. För vilket barn vill höra en arg lärare? Vilket barn vill ha en arg förälder?
Ja, men jag tänkte säga det här kan man ju även implementera, vad säger man för någonting? Du vet vad jag försöker säga.
Ja, precis.
Att implementera i föräldraskap.
Exakt. Ja, men så är det ju. Alltså, du vet ju själv, man sa så här att om ett barn skriker och du då skriker tillbaka, kommer barnet skrika högre.
Ja, ja.
Alltså, jag tror stenhårt på låg affektivt bemötande. Och liksom, men jobba med relationerna, jobba mycket med intresset för att, alltså intressera sig för människan, barnet, vem är du, och försöka hitta den tilliten som är viktig när det väl uppstår någonting. Sen är det så att en annan sak som du sa, så har lyckats i klassrummet, en annan åtgärd som jag har gjort är att alla de barnen som jag känner har svårt för att sitta stilla, svårt för att liksom räcka upp handen när man behöver det, utan bara prata rakt ut, då måste man coacha. Man gör en individuell coaching på dem. Jag pratar alltid mycket med de barnen i små, små, korta möten. Påminnelser. Hur ska vi göra till exempel nu när du pratar rakt ut? Jag vet att du inte kan hjälpa det, men kan jag på något sätt hjälpa dig? Ja, men du, om du tittar på mig så vet jag att du inte vill att jag ska prata. För att jag vet själv att jag fick höra mitt namn miljontals gånger. Rickard. Och vilket barn vill höra sitt namn slut, så reagerar man inte ens.
Nej.
Varje gång eleven kommer till min lektion, så kan jag bara ta min hand på axeln och så säga välkommen till lektionen. Kom ihåg, du vet vad vi har pratat om. Eller vad som helst. Då vet barnet om att man kommer in i klassrummet, att jag är där, de kan lita på mig till 100%. Och sen sitter då en elev som har normalt sett svårt att vara tyst. Man vet, de pratar normalt sett, men när de är tysta så är det oerhört viktigt för mig att bekräfta det genom att titta på eleven, göra tummen upp eller typ bara nicka med huvudet, och då känner eleven, ja, jag är där, jag klarar det, vet. Då får man också en liten boost att man har lyckats. Så inte man bara får till sig liksom så här, typ, nej men nu klarar du inte det. Det är ju så jag känner att jag har skapat egna strukturer för mig själv i mitt liv, och för att jag ska kunna, liksom, som jag brukar säga, överleva. Men jag menar, överleva vardagen och så. Och det har ju blivit mer och mer rutin kring det hela. Och sen har jag tänkt liksom, jag har ju varit det barnen som sitter där.
Mm.
Jag har varit det barnen som sitter där och pratar rakt ut. Ja, hur hade jag velat bli bemött när jag var liten?
Mm. Det är det du har utgått ifrån liksom.
Ja, precis.
Jag tänkte, du hade inte någon utbildning om NPF i din lärarutbildning heller?
Ingenting.
Nej.
Så jag är egentligen bara, jag har lärt mig, jag har läst jättemycket, eller jag lyssnar på ljudböcker, lyssnar på det, även på poddar, och försökt läsa på, och tillsammans med min egen erfarenhet, och försökt ta in det i klassrummet, hur ska jag kunna lösa detta för det bästa möjliga för de här barnen.
Vad är din största utmaning med din diagnos?
Största utmaningen är väl egentligen att alltså det är också någonting som man går och tänker på, att minimera alla fel man gör egentligen hemma. Liksom, utmaningen är att vara en så bra man som möjligt.
Alltså, när energin är slut efter skolan.
Ja, men det är det ju. Alltså, och vara så bra pappa som möjligt. Alltså, och det är ju liksom en man har en sån brottningsmatch med sig själv liksom. Jag sa det, utmaningen är att egentligen vara en familjefar och man liksom. Att sköta mitt jobb, det klarar jag, för att då har jag fullproppat med energi och strukturen finns där.
Och vad är det bästa med din ADHD?
Alltså, det är också det bästa och det sämsta är nästan samma. Liksom, jag är inte rädd för att ta liksom jag får mycket idéer, så jag tar ju sjukt mycket risktagande. Alltså jag tar risker. De riskerna kan ju bli succé, men de kan ju också krascha. Så det finns ju många sådana saker som jag är väldigt impulsiv, där jag ibland glömmer bort konsekvenstänket.
Optimistiska.
Så många saker som jag kanske säger, okej, ska jag skriva en bok? Fan, jag skriver en bok liksom.
Ja.
Och så gör jag det. Ingen trodde att jag skulle göra det, men då gjorde jag det. Det handlar ju mer om sociala medier. En handbok för föräldrar om sociala medier som heter App App App. Jag vill egentligen ge de föräldrarna verktyg. Vad är sociala medier? Är det bara negativt? Vad finns där? Hur kan vi använda det? Vi måste kanske acceptera det. Och så vidare. Så jag har skrivit en bok om det. Jag är supernöjd med den. Den är riktigt bra. Så att, den är värd att läsa om man är förälder och har barn som är ute på sociala medier.
Det här är en ganska intressant fråga att se vad du tycker. Hur ser du på läxor och barn med NPF?
Överlag läxor. Alltså jag tycker inte om läxor. Alltså, där har du mitt svar. Läxor. Jag vet om att alla barn, om du kämpar, alltså som lärare, att se till att vi ska följa läroplanen, vi ska ha så mycket kunskap på skolan som möjligt, vi ska liksom jobba stenhårt när vi är där, varför ska du då skicka hem massa läxor som de sen ska sitta och jobba extra hemma? Ska man förlänga skoltiden hemma? Vill mamma och pappa vara lärare hemma till sina barn, eller vill de vara föräldrar? Alltså, det är det som är. Sen kan jag säga så här att läsning, lästräning, att läsa böcker, det säger inte jag som en läxa, säger jag som en naturlig grej. Läsa eller lyssna på böcker. Jobba med begrepp. Alltså jobba med ord. Jag menar, föräldrar kanske säger viktiga ord. Vet du vad detta heter? Vad heter detta? Vet du vad man använder detta ord till? Och så vidare. Att man jobbar med begrepp, engelska ord. Men sen även multiplikation. Att man, sådana saker ska ju finnas med i det vardagliga livet, om man nu säger så. Men att skicka hem massa, så här, typ att man ska göra 8 sidor matte på en vecka. Varför då? Varför ska du förlänga skoldagen hemma? Alltså, låt barnen få vila, låt dem få ha fritid.
Ger du dina barn läxor? Alltså i skolan?
Nej, de får inga läxor. Utan vi har lite det jag rekommenderar, läsning, precis som jag sa, de här jobba med ordbegrepp, läsning, jobba med multiplikation. Gör dem lite som en vardaglig grej. Men nej, jag gillar inte det. Men jag vet inte hur vi ska lösa det i den svenska skolan, men jag tycker inte det är okej att en lärare på högstadiet håller en genomgång i 40 minuter, sen ska barnen gå hem och läsa 20 sidor och kunna det till lektionen efter. Det är bättre att de jobbar med sidorna i skolan i så fall och ställer frågor till läraren.
Hur bemöter du föräldrar som vägrar inse och se till sitt barns behov av utredning om du som lärare rekommenderar det här?
Ja, det är ju extremt känsligt. Jag förstår det. Många gånger så är det ju så här att en förälder tror ju att där är, de tror att det är ett fel på sitt barn, om man skulle säga det. Så jag tror att det, för mig handlar det bara om tydlighet. Om jag skulle misstänka någonting så måste jag ha ett möte med föräldrarna. Och då är det för mig väldigt tydligt att jag ser de här sakerna i skolan. Och det är inte bara jag har många av mina kollegor som ser detta. Vi tänker göra lite tester som vi kan göra i skolan. Är det okej att vi gör dem? Och så kanske de sa nej och så vidare, jag vet inte. Men jag har faktiskt inte stött på någon förälder som har sagt nej. Jag tror bara att det handlar om att bemöta de här föräldrarna på bästa möjliga sätt. Vi gör detta för ert barns bästa. Vi gör detta för ert bästa. Ingenting annat. Och är det så att det visar sig att inte de har ADHD, fine. Då får vi jobba på det sättet. Men det kommer vara kännas mycket, mycket bättre för barnet om att få reda på det. Och er också, för då kommer ni ha en helt annan utgång. Men det är en tuff nöt om föräldrarna inte vill. Det är jättetufft, absolut. Men man ser det som ett misslyckande. Många föräldrar ser det som ett misslyckande, tyvärr.
Men det känns ju som att det ligger ganska mycket på läraren där. Eftersom du inte har fått den reaktionen någon gång så måste du ha mycket med att göra hur man lägger fram det och vad man säger. Tror du inte det?
Jo, jag tror ju hela tiden på ärlighet. Jag tror ju inte på hysch-hysch liksom, att man ska gå runt omkring en problematik eller gå runt omkring. Utan det här, jag tror det är tydlighet. Jag tror för alla också uppskattar det i längden. Det här ser jag. Det här misstänker jag. Jag kan ha fel, men vi måste utesluta det. Istället för att säga att... Och sen är det också så att man får ställa frågorna. Alltså, hur ser det ut hemma? Är det något ni känner igen? Så helt plötsligt kanske föräldrar, det har ju så hänt liksom, att föräldrar helt plötsligt, jo men det du säger nu, det är, så känner vi igen. Nej, men tycker ni det är bra då? Tycker ni det är bra? Hur är, alltså, ja, Pelle orkar inte läsa läxor när han kommer hem. Vi är så besvikna på honom. Men varför tror ni inte han orkar då?
Vi tar en fråga till, sen får vi runda av lite. Den känns väldigt viktig. Min son, 7 år, med ADHD vill inte gå till skolan. Det är en kamp för oss varje dag. Jag som förälder är rädd att SOS kommer kontaktas på grund av att han har hög frånvaro. Jag har tagit hjälp från BUP och har samtal med skolan men når ingen framgång. Har du tips på vart jag kan vända mig och få hjälp, eller vet du vad jag kan kräva av skolan? Det enda jag vill är att han ska trivas och vilja gå till skolan.
Jag kan inte på rak arm säga vem man ska... Jag tänker att det här är ju liksom... Här måste man ha ett riktigt tajt samarbete föräldrar och skola. Och detta tror jag att skolor måste se över. Att man måste... Och det vet jag. Jag vet att Malmö stad... Jag jobbar inte i Malmö stad. Men jag vet att Malmö stad har anställt ett team som jobbar som brygga mellan skolan och hemmet. Alltså att försöka alla de, för i detta fallet här så blir ju den här pojken eller flickan man då säger inom citationstecken en hemmasittare. Alltså att man är hemma. Och då måste man på något sätt hitta att bygga upp relationen med det här, att man kanske lägger upp en plan, någon som kommer och hämtar, möter upp. Man kanske börjar med att man kanske är i skolan en timme om dagen. Man kanske ökar det. Man kanske ska vara i klassen. Man ska kanske vara i ett mindre rum. På något sätt, som jag brukar säga, att man ska göra barnet skolbart igen. Och det handlar ju om att jobba. Det gör du inte på en dag. Du gör inte det på en vecka. Det kan ta en termin. Men man måste tåla med. Men här har ju skolan en viktig roll. Har man inte de resurserna att ha anställda som har kompetens att lösa bryggan, då är det kraschar det ju. Här skjuter man ju över det till, skolan skjuter över det på föräldrarna och föräldrarna skjuter över det på skolan istället för att börja samarbeta. Hur ska skolan bemöta detta på bästa möjliga sätt? Vad kan föräldrarna göra? Ja, de kanske också behöver, fast att de kanske inte ser något fel, kanske de behöver coachning i det hela också. Vad behöver jag göra på morgonen? Eller rättare sagt, vad behöver vi göra kvällen innan? Vilka förberedelser behöver vi göra? Kanske lägga fram kläder, vi behöver kanske packa väskan och så vidare. Och sen när vi vaknar kanske vi måste göra de här rutinerna med vårt barn för att optimera möjligheten att vårt barn går till skolan. Sen ska skolan då kanske möta med att ja, men vi kanske ska mötas nere i foajén eller på halvvägs. Alltså förstår du, det handlar ju hela tiden om att hitta den balansen där.
Jag är ju otroligt glad att du ville vara med idag i den här podden, och jag tror att du kommer att hjälpa så många människor, både föräldrar och lärare.
Jag hoppas det.
Och det är inte helt omöjligt att det är en del barn som kommer att lyssna på avsnittet också. Så att jag tänkte fråga dig som avslutning här, vad vill du säga till alla barn med ADHD som eventuellt lyssnar på det här?
Ja, jag brukar så här, egentligen säger jag det till alla barn, för vi är helt olika. Jag sa så här, du är fin, du är bra, du är unik som du är.
Vad vill du säga till lärare som tror att de har ADHD och inte vågar göra en utredning på grund av fördomar kring diagnosen?
Gör en utredning, berätta att du har det och dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Det kommer hjälpa dig. Hjälpa dig och hjälpa dina kollegor. Kommer hjälpa alla din omgivning.
Magister Nordström kan ni alltså följa både på Instagram och vad var det? Alla sociala medier som
alla
finns.
Alla sociala medier. Jag finns där.
Magister Nordström.
Instagram, Facebook och sen brukar jag tramsa runt lite på TikTok som fyrabarnspappan där.